Under det senaste året har det larmats om att tandvården går på knä och inte mäktar med söktrycket. Samtidigt har regeringen och Sverigedemokraterna aviserat en utredning om ett stärkt högkostnadsskydd i tandvården, likt det som redan idag finns i den övriga hälso- och sjukvården. Men en färsk rapport från Praktiktjänst med nya unika beräkningar visar att den här reformen skulle öka kostnaden för tandvård med hela 115%, samtidigt som efterfrågan skulle bli högre än vad dagens tandvård faktiskt skulle kunna klara av. Produktionskapaciteten, ja, den finns helt enkelt inte idag. Så frågan är, vem ska ta hand om de här patienterna? Det här avsnittet av Vårdfrågan handlar om vad ett utökat högkostnadsskydd kostar och hur det påverkar tandvården. Jag heter Erik Magni och med mig här idag så har jag Sofia Nyström, nationalekonom och projektledare på konsultfirman Ramboll, och Anders Jonsson som är chefstandläkare på Praktiktjänst. Varmt välkomna hit idag!
Tack så mycket!
Tack!
Sofia, vi börjar med dig. Du har varit projektledare för den här rapporten. Policy för hållbar tandvård heter den. Och den har tagits fram på uppdrag av Praktiktjänst. Vad är det ni har gjort?
Ja, kortfattat så kan man väl säga att vi har gjort en sorts konsekvensanalys. Och vi har då analyserat vad det skulle kosta och vilka följder det skulle kunna få om man bestämde sig för att införa ett mer omfattande högkostnadsskydd än vad som finns idag. Och då har vi inte bara tittat på det som hände direkt, utan vi har också tittat på det som vi kommer komma in på sen, som kallas för dynamiska effekter. Lite vad som händer över tid och hur det kan påverka olika delar av tandvården, som till exempel olika regioner och sådär.
Du är ju ny, eller förhållandevis ny vet jag, i liksom tandvårdsfrågorna. Vad var det liksom du slogs mest av i det här arbetet?
Men det första som slog mig när vi liksom började sätta oss in i det här uppdraget är ju att det är ju komplext. Tandvården är en komplex historia och jag har verkligen sympatier för personer som kommer in på höga positioner och sådär, som kanske inte känner att de greppar det här i första taget. Men sen så det andra är väl att vi måste arbeta långsiktigt om vi vill ha en tandvård som kommer fungera under lång tid. Och sen så det sista som slog mig, jag vet inte riktigt om jag har alla med mig i det som jag säger nu, men att ja, men jag upplever ändå branschen som ganska enad. Ja. Och liksom har en stark vilja att jobba tillsammans för att säkerställa att alla som har ett behov av tandvård i Sverige får den tandvården så snart som möjligt.
Anders, du å andra sidan har jobbat kliniskt som tandläkare sedan 80-talet. Får nog ganska hygglig koll på tandvården och dess komplexitet och liknande. Varför tog Praktiktjänst initiativ till den här rapporten?
Du var ju inne lite grann i gräsen kring det här, det vill säga att Sverigedemokraterna kom ju med ett antal vallöften, ska vi väl kalla det. Plus att man också tog fram via riksdagens utredningstjänst en rapport på vad det skulle kosta att genomföra en förändring, det vill säga ett utökat högkostnadsskydd. Och då kände väl vi, ganska många här i branschen, men framförallt i Praktiktjänst, att vi gärna ville vara lite förberedda. Vad kan det här innebära? Vad skulle det kunna kosta? Det är bättre att förekomma än att förekommas. Mm. Det var väl egentligen det mest vägande skälet. Sen fanns det 1000 andra spännande skäl till varför vi gjorde det här. Men just för att inte hamna i baksätet. Viktigt.
Och jag tänker, du har ju varit med ett tag i det här arbetet. När du liksom har läst rapporten, när du har liksom varit en del i projektgruppen också. Vad slogs du av i liksom det här arbetet med den?
Man kan väl säga lite grann som vi har pratat om i alla år när det gäller tandvård. Det är ganska komplext. För de som finns utanför. Men vi som är i tandvården, vi har ju en uppgift. Och det är ju att se till att våra patienter får den vården de behöver. Utifrån så individrelaterat som möjligt. Sen är det ju spännande att sätta tänderna i de här frågorna som vi står i just nu då. Där vi har en faktor som kallas kompetensbrist. Det vill säga att det finns inte medarbetare i hela landet så att vi kan bedriva en jämlik tandvård. Och det där är väl kanske det som har slagit mig mest. Hur bristen ser ut i vissa delar. Inte bara i Norrland, utan även på andra håll och kanter. Och hur snabbt den har förändrats.
Jag ska komma tillbaka till liksom själva resultaten av den här rapporten. Men jag tänkte på en sak du sa där tidigare, Sofia. Att du upplevde i arbetet att branschen var liksom ganska enig när du har liksom gjort intervjuer. Och så här. Jag tänker, du Anders som ändå varit med länge då. Upplever du också en enighet att man är liksom tillsammans i de problem
ja,
som finns?
Ja, det vill jag nog påstå. Ja. Sen är det klart att vi har en del av tandvården som är mer politiskt styrd det vill säga folktandvården, än privattandvården. Vi är ju också styrda så till vidare att vi är beroende av de pengar som staten tillskjuter i form av tandvårdsstöd till våra patienter. Men folktandvården och deras ledning är ju också väldigt styrda av de politiska signalerna i respektive region, som gör att deras handlingsfrihet och vad de tycker kanske inte alltid är vad de innerst inne tycker.
Mm. Tänker då den här rapporten då, Policy för hållbar tandvård, så konstateras bland annat då att det råder resursbrist i tandvården och det saknas framförallt tandläkare och tandhygienister. Absolut inte överallt kan man väl säga. Det finns ganska gott om tandläkare, framförallt storstadskommunerna. Men enligt Socialstyrelsen då så finns det ju rapporter om att hela 19 av 21 regioner har brist på tandhygienister och 17 av 21 har brist på tandläkare. 13 har brist på specialisttandläkare. Det låter ju som en ganska allvarlig situation kan man ju säga. Och liksom på toppen av det här också så har ju Sveriges folktandvårdsförening också konstaterat att var tredje region saknar ungefär 20% av den önskade bemanningen. Och i de norra delarna av landet så är det dessutom ännu värre, och mer än varannan klinik har tydligen slutat kalla vuxna till undersökningar. Det här låter ju som en larmrapport på larmrapport kan man väl säga. Anders, varför är vi här?
Ja, det är en historielektion kan man säga. Ja. Den kanske tar lite längre tid. Men i den delen så får vi väl säga så här att ska vi titta på varför det ser ut som det gör idag, så ska vi titta lite längre tillbaka i tiden. Och vi ska också titta väldigt mycket på vilka som idag läser till tandläkare och tandhygienist. Den grupperingen idag är till väldigt stor del storstadsbaserad. Och har också till väldigt stor del tjejer. Närmare 2/3. Man är inte riktigt lika flyttbar. Alla vet när det gäller utbildning att flyttar man iväg från sin hembygd så flyttar man kanske inte tillbaka. Och den här tredjedelen då som inte kommer från Stockholm, det är de som ska i större utsträckning kanske då besätta tjänsterna i Norrland och i de områden i Sverige för övrigt som inte har tandvårdspersonal.
Mm.
Kommer man till storstad, då vet vi alla, man blir gärna kvar. Så det där är liksom ett urbaniseringsfenomen som inte bara vi har och som många andra branscher också har. Men nu har det blivit extra tydligt under de sista åren då många då har lämnat folktandvården, framförallt i Norrland, inte för att börja jobba privat i Norrland, utan för att flytta söderut. Man lämnar liksom Norrland helt och hållet.
Tänker Sofia, du som ju kommer in lite från sidan i det här arbetet, det skrivs ju nästan till spaltmeter om bristen på personal i hälso- och sjukvården. Hur kände du inför liksom de här larmen som ni skriver om i rapporten? Var det känt för dig eller var det lite aha-upplevelse?
Jag tror att jag hade hört talas om bristen i norra Sverige delvis. Men jag hade ju inte förstått hur omfattande den var.
Nej.
Absolut inte. Och också att den finns på fler ställen i Sverige. Tandvården är man ju van vid att den bara finns där. Och att den servaren efter ett behov som man inte ens vet att man har, utan som de hjälper en att förstå att man har i och med den här preventiva tandvården som vi har. Så att, nej, det var ju helt klart ett ljus som gick upp.
Det känns ju som just den här tillgänglighetsfrågan har ju kanske mer präglat, upplever jag, hälso- och sjukvården än tandvård. Men nu börjar den ju komma i kapp, framförallt som du var inne på här, Anders, liksom utanför storstäderna och inte nödvändigtvis bara i Norrland. Det är väl Värmland, det är Småland och ja.
Alltså områden som ligger lite utanför de här, säga, städer med 25 000 invånare. Där börjar det liksom lite grann, och inte kustnära då. Där börjar det vackla lite grann kan man säga. Och det är väl också det här som vi då tyckte från början, när vi började fundera på varför vi skulle göra den här rapporten, eller det här projektet då kan man väl kalla det från början. Det var ju att titta på avsaknaden av konsekvensanalys från politiken. Mm. Om man nu iscensätter någonting som vi ju kan förmoda leder till en ökad efterfrågan, har man tänkt igenom, vem ska göra jobbet? Inte ett ord om det i de här rapporterna som kom i samband med valet.
Sofia, en central del av den här rapporten är ju uppskattningen av hur mycket sånt här utökat högkostnadsskydd i tandvården faktiskt skulle kunna kosta. En sån uppskattning gjordes ju i augusti förra året på uppdrag av Sverigedemokraterna då man lanserade det här vallöftet då om att införa ett högkostnadsskydd i tandvården. Tänker Sofia, den här nya rapporten då, Policy för hållbar tandvård, det arbete som ni liksom har gjort lite för att bygga vidare på den utredning som kom för ett år sedan. Vad skiljer det här arbetet som ni har gjort från det som presenterades för ungefär ett år sedan?
Den utredningen, eller den analysen som du refererar till, den genomfördes av en utredningstjänst som finns på riksdagen som förkortas RUT. Och de beräkningarna i den analysen och faktiskt de som är i Veronica Palms SOU från 2021 baseras på ett analysverktyg som heter Facit, som är ett väletablerat och verktyg som används för den här typen av beräkningar. Så det är egentligen inget konstigt med det. Men det som är skillnaden mellan den kvantitativa analysen som Facit kan göra och den som vi gör i vår rapport är att vi inkorporerar vad som vi kallar för dynamiska effekter. Det är också någonting som både tas upp i Palms utredning att de inte tar hänsyn till och att man borde ta hänsyn till det. Och det tas också upp av de som producerade den här rapporten i fjol.
Mm.
Att det inte inkluderas och det borde undersökas.
Mm.
Så det är liksom inget kontroversiellt egentligen att det inte är med. Men det är inte med. Och det som är en dynamisk effekt, det innebär ju att vi tar hänsyn till att en lägre kostnad för patienten innebär en ökad efterfrågan på tandvård. Att vi konsumerar annorlunda när priset justeras, helt enkelt.
Det låter ju intuitivt ganska rimligt, eller?
Ja.
Men det är svårt att göra sådana beräkningar, eftersom det inte gjordes i Veronica Palms utredning.
Absolut, det är det. Man behöver ju flera olika datapunkter för att kunna göra bra uppskattningar om patientbeteende i det här fallet då. Och de är inte enkelt tillgängliga. Så vi behöver ju uppskatta helt enkelt hur mycket efterfrågan förändras på grund av en förändring i pris. Och den där hur mycket, det är liksom det som är nyckeln.
Jättesvårt.
Ja.
Ja. Och jag tänker när resultatet då som ni har räknat fram, det landar på en bra bit över 11 miljarder kronor. En ökning med 115% ungefär från dagens. I reda pengar rör det som en bit över 7 miljarder, om jag minns det hela rätt. Utan att bli alldeles för liksom supernationalekonomig, hur gör man liksom? Varför får ni fram den siffran?
Ja, vi kan väl inleda med att säga att det här finns ju beskrivet i rapporten om man är verkligen vill grotta ner sig.
Extra nördig helt enkelt.
Ja, exakt.
Älskar metodbilagor.
Man får även ringa om man vill. Det är alltid kul att prata om sånt. Men vi har ju använt data från lite olika källor. Dels Försäkringskassan är en viktig aktör som kan förse oss med kostnadsdata som typ referenspris, vårdgivarpris, tandvårdsstöd och så vidare. Sen har vi Socialstyrelsen som kan tala om för oss hur tandvården fördelar sig mellan olika åldersgrupper och lärdomar om patientbeteende och sådär från tidigare reformer kommer från olika utredningar som har skett under åren.
Det.
Så det här är liksom ingångsvärdena som vi har. Så själva modellen som vi har byggt, man kan säga att den består av två delar och bygger på ett antal olika steg. Och den första delen i den så beräknar vi i princip hur de offentliga utgifterna och patientens utgift förändras om man inför det här mer omfattande högkostnadsskyddet. Och här är en viktig grej att det är allt annat lika. Så att vi antar ju till exempel att vårdgivarpriserna inte förändras. Vi tittar på det i en känslighetsanalys, men i just den här basscenariot så tittar vi inte på det då. Och först så inleder vi med att titta på data för att beräkna vad utgifterna är idag utan någon form av tandvårdsstöd för patienterna och sedan också vad den offentliga utgiften är för staten. Och sen i det andra steget av den här första delen så gör vi i princip samma sak igen. Mm. Men vi använder oss istället av det här mer omfattande högkostnadsskyddet. Så då får vi först beräkna hur stort är det här mer omfattande högkostnadsskyddet för varje patient. Och det är då baserat på referenspriset som också är en datapunkt vi får från Försäkringskassan. Och sen så gör vi om beräkningen som vi precis gjorde tidigare för att få fram den offentliga utgiften och patientens andel av den totala utgiften i det här nya scenariot.
Mm.
Och sen den andra delen av modellen, det är väl liksom det som i stort skiljer sig från det som vi gjort tidigare. Och det är då vi tittar på hur antalet patienter förändras. Vad händer med efterfrågan?
Det eventuella efterfrågeökningen.
Ja, men exakt. Mm. Och här är också en sån här, att i rapporten så skriver vi om antalet patienter, men det är att likställa med en ökad efterfrågan. Det kan också vara att en patient efterfrågar mer tandvård. Så det spelar inte så stor roll. Poängen är att det är mer belastning på tandvården. Och då använder vi ett mått som vi touchade på lite tidigare som heter elasticitet.
Just det.
Som i princip sträcker sig mellan 0 och 1. Nära 0 så är man ganska okänslig och nära 1 så är man känslig. Och tillgången av den här typen av data är helt klart begränsad när det kommer till tandvård. Så då har man ju fått göra ett par olika antaganden och vi har också tittat på tidigare reformer som Anders var inne på tidigare. Och vi har också delat in tandvård i olika grupper. För att man kan ju tänka sig att priskänsligheten för en basundersökning ser annorlunda ut än priskänsligheten för en estetisk åtgärd eller akut tandvård. Så de tre grupperna har vi då skapat och utgått från. Så när det kommer till den här enklare tandvården, alltså undersökningar, då har vi uppskattat elasticiteten till noll där. Alltså att beteendet inte kommer påverkas av den här åtgärden, alltså av ett mer omfattande högkostnadsskydd.
Just det.
Och motiveringen till det är då dels en tidigare undersökning av det allmänna tandvårdsbidraget som konstaterade att den i princip saknade en effekt på efterfrågan. Det hände liksom ingenting med efterfrågan när man införde det. Och dessutom så täcker ju det bidraget en väldigt stor del av kostnaderna för den gruppen som bara konsumerar bastandvård. Så de har ju inget behov av den här reformen. Det kommer inte hända någonting där. Sen så kollade vi på estetisk tandvård. Och där tittade vi på en utredning som undersökte förändringarna i tandvårdsförsäkringen som skedde i slutet på 90-talet. Och där kunde de se att samtidigt som priserna på protetisk tandvård ökade med 18%, så minskade antalet patienter med 10. Så då har vi två punkter att hålla oss i där. Och det ger då en elasticitet på 0,55. Så det är ungefär i mitten på mellan 0 och 1. Och sen den svåraste är akuttandvården. Och där har vi ingenting att hålla oss i riktigt. Men vi håller liksom fast vid att en generell princip är att priskänsligheten för vård är låg. Alltså behöver man tandvård akut, så behöver man tandvård akut.
Ja.
Sen så finns det naturligtvis grader av vad den får kosta. Och det är ju den, hur stark är den drivkraften? Det är liksom det vi försöker pinpointa. Och när man kollar på akuttandvården och den typen av tandvård, då når man liksom en annan patientgrupp än de som man nådde i bastandvården.
Ja.
Och då innebär det att de kanske har lite en dyrare tandvård och omfattas liksom inte riktigt av samma argument som vi kunde föra på bastandvården. Men vi kommer också fram till att den förmodligen ligger lägre än för den estetiska tandvården, som det är mer av ett aktivt val som man gör. Därför kanske finns andra alternativ till exempel som är mindre kostsamma. Så vad vi landade på helt enkelt är att akuttandvård ligger någonstans mellan bas och estetisk och vi la den i mitten. Och det här är också någonting som man kan göra känslighetsanalys på och se vad det får för utfall baserat på vad man väljer. Och de här antagandena är ju såklart svåra, men de är samtidigt nödvändiga.
Mm.
För om man inte gör dem så kan man ju inte ta hänsyn till den här förändringen i beteende från ett förändrat kostnadsläge för patienten. Och sen så har vi också, vårt mål då är ju att komma fram till liksom en elasticitet för olika åldersgrupper som vi kan applicera, stoppa in i vår modell. Så vi har också tittat på hur olika tandvård fördelar sig i olika åldersgrupper och över landet. Så i olika regioner, till exempel att unga konsumerar X mycket av bastandvård och Y mycket av akuttandvård och Z mycket av estetisk tandvård i region 1.
Mm.
Och så har vi liksom gjort en sån kartläggning över hela spektrat, där vi har kunnat vikta då den här inledande elasticiteten med den här behovet eller hur konsumtionen av tandvård skiljer sig. Och sen har vi i sin tur igen då viktat för att kunna få fram för varje åldersgrupp bara en elasticitet för tandvård, så att vi inte har tre olika. Alltså så att vi inte har då en för varje typ av tandvård, utan vi har bara en
samling
för tandvård.
Liksom.
Ja, exakt. Och när vi har gjort det här för alla åldersgrupper så är det den elasticiteten vi tar för att beräkna hur antalet patienter förändras om man då inför ett mer omfattande högkostnadsskydd, alltså prisförändringens effekt på efterfrågan. Och sist så beräknar vi vilka ytterligare kostnader som den här ökade efterfrågan skulle innebära för den offentliga utgiften och patientens kostnad. Så 115%, som du nämnde, det är alltså skillnaden mellan det första vi gjorde, den offentliga utgiften idag, och den offentliga utgiften som vi räknat ut baserat på det här nya högkostnadsskyddet och den nya efterfrågan.
Så det som har varit spännande i det här projektet har ju varit det här att vi har mötts. Ni som står för nationalekonomiska kunskaperna och vi som står för vårdkunskaperna, tandvårdskunskaperna, bland annat i expertgruppen då, att kunna mötas och diskutera den här frågan. Och för oss då från professionen och från branschen så är det ju oerhört intressant att komma in och känna lite på de här beräkningarna som ni gör, som ju vi aldrig har varit med om att det har gjorts.
Och jag tänker bara den här expertgruppen då som du refererar till. Det var ju tjänstetandläkarna och så var det SPF och så var det Sveriges tandhygienistförening.
Och NPO Tandvård.
Och NPO Tandvård, ja. Jag tänker bara, Sofia, hur var liksom samarbetet med dem upplever du i det här projektet?
Jättevärdefullt, absolut. Och vi har inte pratat så mycket om, eller det har ju dykt upp i våra diskussioner här, men en annan del av rapporten som tittar mer på tandvårdens utmaningar och där vi har försökt liksom systematiskt gå igenom dem och titta närmare på dem helt enkelt. Och där var ju den här gruppen jätteviktig för att kunna fånga olika perspektiv från olika delar av branschen, från olika personalgrupper och sådär. Så ett jättestöd, verkligen.
Ja, hur upplevde du det samarbetet, Anders, med de här andra organisationerna?
Så, precis som Sofia säger, ja. Jättebra. Och det är ju också lite grann där vi har varit inne på, att branschen delar ju i mångt och mycket problembilden. Sen kanske det varierar lite grann kring hur vi ska lösa det hela. Men bara det att vi har en gemensam problembild är ju värt otroligt mycket. Hur vi nu ser när vi nu ska gå framåt. Och under de sista åren här har vi ju träffats i massa olika sammanhang, deltagare från branschen, på ett sätt som vi inte har gjort tidigare.
Du som har varit länge, varför har inte något, det här känns ju ändå som ganska intressanta och nödvändigt material om man ska genomföra den här typen av möjligen ganska kostsamma reformer. Varför tror du inte man har gjort sånt här tidigare?
Ja, det är en otroligt bra fråga. Men jag skulle vilja säga, det ligger väl också lite i det här som vi har känt, att man behöver göra konsekvensanalyser av saker och ting. Det gjorde man ju till exempel inte inför 65+. När efterfrågan bara ökade, som liksom, det fanns ju ingen stopp. Det var ju sky limit där. Och då är det klart att det var väl egentligen det bästa exemplet man inte hade förstått. Vad leder ett lägre pris till? Ja, det leder ju till högre efterfrågan. Och därför är det ju svårt att titta på den här gruppen som vi har idag. Får de vad de behöver, eller behöver de och önskar mer? Jag kan ju med 99% säkert säga att det kommer att se en ökad efterfrågan bland de som idag redan går. Och sen ska vi lägga till dem då som vi attraherar med att det blir en lägre kostnad. Plus att ni har tittat på, vi har tittat på referenspris. Tittar man på det faktiska priset sen, så ligger ju det någonstans 10-20% över referenspris. Så att det kommer ju att kosta ganska mycket pengar. Varav i och för sig det som ligger över referenspris, det är ju någonting som patienten betalar. Men det måste man också vara tydlig med politiskt och tala om, att det kommer att kosta mer för dig också. Om du vill göra mer vård. Om den fria prissättningen finns kvar.
Den här frågan då om högkostnadsskydd i tandvården, eller utökat högkostnadsskydd i tandvården som det väl egentligen heter, som Sverigedemokraterna lanserade då i valet 2022, den letades ju även in i de här regeringsförhandlingarna och blev sedan en punkt i det här då Tidöavtalet. Och där framgår att man ska tillsätta en utredning då för att stärka tandvårdens högkostnadsskydd för att mer efterlikna då det som finns i den övriga vården. Och samtidigt då så ska man prioritera äldre. Jag tänker då, Anders, i den här rapporten så framgår en kraftigt ökad subventionering och att det kommer leda till en kraftigt ökad efterfrågan, 115% ungefär, pratar vi om med Sofia här. Vad skulle det innebära för klinikerna, tandvårdspersonalen, tandsköterskor, tandläkare, tandhygienister?
Skulle vi få en ökad efterfrågan, vilket vi ju definitivt ser, och det är också politikens ambition, så finns det ju inte tillräckligt med medarbetare för att lösa den situationen. Och det är ju det som är också i den här efterfrågan av konsekvensanalys. Har man tittat på hela kedjan när man går ut med ett politiskt löfte? Nej, det har man inte gjort. Och då finns det ju en klar risk för att det här blir en politisk floskel, misslyckande. Och då får man ju äta upp det. Och då är ju risken att då kanske det blir branschen som får liksom då Svarte Peter i det här. Att ni minsann, ni har inte klarat av att svara upp mot vårt löfte till patienten. Det vill vi inte vara med.
Så jag tänker, om jag läser dig rätt då, så är inte du alldeles imponerad av att i ett slag öka, gå in i ett system likt det som finns i hälso- och sjukvården. Stämmer det?
Alltså, det finns ju massor med skäl till varför jag inte är det minsta imponerad. Vi kan börja med att vi har 21 regioner som har helt olika spelregler för hur hälso- och sjukvården sköts, och i det här kanske då fallet hur tandvården skulle skötas. Det gör mig lite scary, måste jag säga. Inte jämlik vård överhuvudtaget. Sen kan vi också titta på då, återigen, vem ska göra jobbet? Vilka konsekvensanalyser har gjorts? Och framförallt kanske då, vad är det svenska folket behöver idag? Behöver vi mer pengar till alla? Nej, vi behöver pinpointa de som är i särskilt behov av ett utökat stöd. Och det är också en fråga som vi har tagit upp till diskussion. Finns det speciella grupper som skulle vara i behov av mer stöd än vad de får idag? Ja, det kan vi definitivt konstatera. Sen finns det andra strukturella förändringar vi kan göra. Vi kan ta bort 20-23, den fria tandvården där, frigöra resurser så att vi skulle kunna ta hand om den här ökade potentialen som vi då ser i ett eventuellt förslag.
Men vad säger du då till 22-åriga studenten som ringer dig här om ett år när regeringen har fimpat det här gratis tandvård för 20-23-åringar och det är ditt fel? Vad säger du till honom eller henne?
Alltså, gratis kan ju tyckas lite gott sådär. Ja. Men nu är det faktiskt så att för en 22-åring idag, om vi tittar på hur systemet ser ut idag, så kan vederbörande då utifrån den riskprofilen man oftast har erhålla gratis tandvård om man går vartannat år i alla fall. Så det är ju inte så, för att de flesta skulle det inte innebära jättehöga kostnader. Mediankostnaden för tandvård i Sverige är 1800 kronor per år för de som går. Och då inkluderar det ATB och STB. Så att det är inte så att tandvården för de flesta är dyr. Men för de som det blir dyrt, det är där vi ska hjälpa till. Det är där samhället ska skjuta till pengar till patienten.
Och om du ska liksom precisera mer den gruppen, vilka kan det handla om? Pratar vi någon särskild åldersgrupp, eller pratar vi någon grupp som har en särskild typ av tandsjukdomar, eller vad kan det handla om du är lite mer precis?
Idag har vi någonting som kallas NF och S-tandvård, så alltså tandvård till särskilda grupper. Där har vi ju definierat, och när jag säger vi, det är ju då sjukvården tillsammans som har definierat olika diagnoser och olika funktionsstörningar som man kan säga då skulle kunna ligga till grund för ett större behov av hjälp, ekonomisk hjälp när det gäller tandvården. Men också utifrån vad man då gör på patienten. Och här har vi också en liten diskrepans mellan de 21 regionerna, hur det här systemet ser ut. Där är ju en grupp, eller flera grupper i det här sammanhanget som man skulle kunna titta på. Sen kan man ju också titta på, säg kanske då 65 plus, skulle jag säga att det är lite för lågt. Alltså en 65-åring idag har generellt sett inte så stora problem med sina tänder.
Nej.
Utan vi kanske skulle åka upp 75-80. Någonstans där kanske vi skulle satsa ännu mer på ett utökat stöd.
En sak som jag kan slås av ibland med tandvården är ju att patienterna överlag är väldigt nöjda enligt de här kundnöjdhetsundersökningarna som presenteras av Svensk kvalitetsindex. Tandvården fungerar uppenbart förhållandevis väl, framförallt om man jämför med delar av den övriga vården. Och dessutom så är ju munhälsan i Sverige i närmast världsklass, får man väl säga, efter decennier av sån här preventiv tandvård. Tänker Anders, om man liksom har med sig det, om man ska gå in i ett nytt system, varför vill man ändra när det uppenbart verkar ändå funka ganska väl?
Alltså det är en politisk fråga, kan vi säga direkt. Och det handlar ju om att man vill göra tandvården billigare och därigenom framstå som the good guy i en valrörelse. Vi trattar ner det till det, så är det definitivt så. Sen är det naturligtvis så att vi som jobbar i tandvården, vi vill ju också kunna ge våra patienter möjligheter att få en bra tandhälsa oavsett förutsättningar. Förutsättningen kan ju vara att man är 5 år och går regelbundet under och inte har några problem. Och förutsättningen kan vara att man är 72 år och har jättestora problem och behöver ett mer och ett större ekonomiskt stöd. Alltså det är helt olika. Ska vi satsa rejält, då ska vi satsa uppströms. Då ska vi satsa på barn- och ungdomstandvården, vilken idag är underfinansierad. Satsa där, gör samma system för hela landet så vi slipper ha 21 olika system återigen. Och så att vi satsar på de här grupperna som vi just nämnde innan då. De här särskilda grupperna som har ett större behov av på grund av en underliggande sjukdom. Och kanske också då de grupperna längre upp i åldersskalan som har sämre ekonomi.
Så de yngsta och de äldsta?
Så kan man uttrycka det.
Tänker också, Sofia, när ni har tagit fram den här rapporten så har ni gått igenom en rad olika statistikdatabaser, rapporter från Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten misstänker jag, och IVO och massor med annat. Och det konstateras ju ganska tydligt att det finns geografiska skillnader över landet i munhälsan, får man väl säga. Men det är däremot inte helt säkert att ett liksom betydligt mer generöst högkostnadsskydd faktiskt skulle lösa de här liksom geografiska skillnaderna i munhälsa. Så jag tänker, Sofia, vad behövs det för liksom framgångsrecept för att skapa en mer jämlik tandvård, munhälsa över hela landet, skulle du säga, som författare här?
Jag tror att det är fler insatser som behövs, och framförallt att de behövs i rätt ordning. Det är liksom en nyckel här. Och det kommer ju vara flera regioner som inte kan hantera en ökad efterfrågan, som ju inte heller klarar av den efterfrågan om det är dagsläget. Och lite som Anders är inne på, att om man verkligen vill införa ett mer omfattande eller ett utökat högkostnadsskydd, då gäller det att fokusera på utsatta grupper i första hand. Men sen så måste man ju se till att det finns tandvård att tillgå. Alltså det spelar ingen roll om jag har råd med den om den inte finns. Så det, och då tror jag att två insatser som kan ske på ganska kort tid är ju att, eller ja, det tar lång tid att nå en effekt, men som man kan börja med på kort tid är ju att se över kompetenstillförseln. Och också att utreda lämpliga incitament för vårdgivare att vara verksamma i alla regioner i Sverige. Och då är det både personal och företag. Man kan ju också titta lite på att, eller ja, man bör kanske undersöka sätt att frigöra kapacitet i folktandvården. som att se över också, som Anders inne på, finansieringen av barn- och ungdoms tandvården, eventuellt se över de garanterade besöken för friskvårdspatienter och minska åldern för den avgiftsfria tandvården.
Mm.
Att man får bli vuxen lite tidigare helt enkelt, mm, även inom tandvården.
Den här avgiftsfria tandvården har ju, eller för 20-23-åringar och unga vuxna, mm, har ju diskuterats flitigt här under det senaste året, får man väl säga. Och Anders, du som har koll här, vad har den liksom haft för effekt på framförallt folktandvården, som har ju en ganska stor andel av den här liksom gruppen unga vuxna? Hur har det påverkat deras vardag, skulle du säga?
Folktandvården har ju idag ungefär 85% av 3-23. Alltså det är de som har hand om den här gruppen. Det ska vi inte sticka under stol med. Och när man genomförde den här förändringen då 2016, mm, när det blev kostnadsfritt för 2023, så kan vi konstatera att det är ungefär 110 000 personer per årskull. Totalt cirka 450 000 patienter som helt plötsligt skulle liksom då tryckas in och tas om hand av i första hand då folktandvården faktiskt. Vilket har tagit jättestora resurser. Både i den kliniska vardagen, men också rent administrativt. För de här patienterna är ju kopplade till sin egen region och stödet utgår från regionen, de här 21 regionerna, och flyttar de här patienterna, vilket de gör. Så det är otroligt mycket spännande administration som följer på det där, när man flyttar iväg någonstans men står skriven där man har växt upp. Och så händer det någonting när man befinner sig och studerar till exempel. Ekonomin den hela, det är inte jättemycket pengar vi pratar om på totalen. Men resursen som det kräver för att både ta hand om dem i den kliniska vården och administrera de här patienterna,
mm,
kan vi använda på annat sätt.
Branschen är ju liksom ganska enig här om att man är ganska skeptisk, för att inte säga kritisk, till den här avgiftsfria tandvården 2023. Varför tror du att det inte händer något här?
Det är ju en politisk fråga.
Ja.
Att ta bort någonting för en politiker, en förmån, att ta bort den, det sitter hårt inne i hjärtat. Sen var det ju så här, när den infördes så var ju inte det av tandhälsoskäl, utan det var ju en uppgörelse mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i en budgetuppgörelse där ju då Vänsterpartiet skulle få säga till om vissa saker för att ställa upp på regeringen här, vilket var Stefan Löfven 1 eller 2, vilket det var.
Tänker också den här liksom ojämna fördelningen av tandvård över landet, som ju ändå existerar, får man väl säga. Munhälsan skiljer sig rejält. Anders, vad säger du? Hur får man fler tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor att välja att bo och arbeta i mer glesbefolkade områden?
Vi ska klart för oss en sak, att det är inte bara de glesbefolkade områdena där tandhälsan är sämre. Utan vi har ju också närliggande områden i de större svenska städerna, i utanförskapsområdena, där vi kanske som typ Rinkeby har 30% närvaro i tandvården.
Just det.
Så att vi ska inte bara fokusera på Norrland.
Helt rätt.
Då är det lite andra incitament som vi kanske behöver ta till för att få fart i den här diskussionen. Det finns massor med saker som man skulle kunna göra. För första så var vi inne på det med att ta bort 2023, vilket skapar en mycket mer varierad vardag för kliniken, tandläkaren i folktandvården, att inte bara behöva sitta och behandla barn, utan också kunna ta emot vuxna. Nu är man helt översköljd av barntandvård, vilket är ett bekymmer då för attraktiviteten för organisationen. Sen har vi stimulansbidrag som man skulle kunna jobba med, att staten går in och, som du var inne lite grann på, så vi är här med att satsa på de vårdgivare som vill jobba där. Sänka arbetsgivaravgifter, skriva av studielån gjorde man förr, men det får vi inte göra längre. Kanske komma med någon form av rena bidrag när det gäller räntor. Alltså det finns saker man kan göra. Och så måste vi skapa också en jordmån bland de unga tandläkarna till att vara kvar där man faktiskt börjar att jobba. Så att man inte hoppar runt för mycket. Det mår man varken bra av själv, utifrån att man hinner aldrig se vad man har utfört för vård. Och patienterna blir ju lidande då, där det bara hoppas runt hela tiden.
Inom hälso- och sjukvården så finns det ju systemet där man praktiserar, eller man ska säga, jobbar lite runt om i landet, AT-tjänstgöring och liknande. Det existerar ju inte inom tandvården. Det är ju någonting som jag vet lyfts fram i den här rapporten och som du har pratat varmt om i många år. Vad är det för förslag?
Vi hade ju en period under från 84 till 95-96 någonstans, när vi hade AT inom tandvård. Det vill säga att man ett år efter examen så jobbade man på en klinik där det fanns en dedikerad AT-handledare. Det togs bort. Vi har ju nu funderat över, och den här tanken har vi delat med övriga branscher, och många tycker att det här låter väldigt, väldigt bra. Att ha ett bastjänstgöringsår som följer på legitimationen eller examen från tandläkarutbildningen, där man då har tjänster, och då skulle de vara spridda över hela landet.
Just det.
Där både offentliga och privata utövare skulle kunna ta emot en yngre kollega och handleda den personen då upp och komma in i yrket på ett bra sätt. Så att man får den här varierade kliniska vardagen som sen ligger till grund för vad man vill göra i fortsättningen.
Och förhoppningen kanske också är att vederbörande väljer att kanske bosätta sig på den orten där man har gjort sin AT-tjänst, som ju inte nödvändigtvis måste vara i de tre största kommunerna.
Jag skulle vilja säga så att de tre största städerna skulle ju vara diskvalificerande i den här delen då. Utan här handlar det om att komma ut, och det kan vi ju säga utifrån ett rent vårdperspektiv, att vill man lära sig att bli en duktig tandläkare då, då ska man ju ha ett brett vårdpanorama.
Mm.
Och det ser vi väldigt mycket av utanför de större städerna, där det finns jättemycket att göra.
Ja.
Och i trevliga former.
Så en bred vårdpalett ska man röra sig lite från storstäderna.
Absolut,
helt enkelt.
Absolut,
Sofia, du är nationalekonom, du är inte kliniker. Så jag tänker att om du tar på dig någon typ av finansministerhatt i den här regeringen, vad skulle du säga till en liksom socialminister om han eller hon kom och äskade 7 extra miljarder, 200 000 extra patienter? Vad svarar man på ett sånt förslag?
Ja, jag tror att oavsett om jag skulle ha en finansministerhatt eller en medborgarhatt, så tror jag skulle säga ungefär samma sak. Och det är väl att jag vill ju att våra offentliga resurser ska användas på ett så bra och effektivt sätt som möjligt i så stor utsträckning det bara går. Och vi vill ju se till att vi får så mycket tandvård som möjligt till så god kvalitet som möjligt för varje krona som går in i tandvården. Och jag skulle säga att vi behöver då ha ett mer långsiktigt fokus för tandvården och se över, som jag var inne på förut, i vilken ordning vi gör olika saker för att värna tandvården och tandvårdens personal och patienterna idag och i framtiden. Ja, men och först då se till att tandvården har den kapaciteten som den behöver för att kunna hantera den här ökade efterfrågan som man kan förvänta sig. Och fram tills dess se till att göra plats för patienterna som faktiskt har ett behov som inte kommer åt tandvården idag av ekonomiska skäl då.
Mm.
Men när vi har det på plats, då kan vi titta på ett mer utökat högkostnadsskydd kanske.
Så, om jag får låna den här hatten lite grann, så kan jag väl säga också det att när vi har hört diskussioner vad man går ut och lovar, så har man ju sagt att det ska bli billigare, men man har ju inte talat om vad som skulle bli billigare och vad som kommer att ingå i så fall i det som kommer att bli billigare. Det finns ju tankar kring då att man skalar bort vissa saker, kanske implantat, kanske avancerad protetik, och att det som skulle då vara illustrationstecken omfattas av det här utbyggda högkostnadsskyddet kanske skulle vara ren bastandvård. Så det här har vi ju inte hört någonting om.
Nej, absolut. Då går man ju in på lite mer detaljer, men om man tänker liksom breda penseldragen.
Ja,
liksom.
Så då kan ju finansministern komma fram, menar jag, och säga så här, jaha, då gör vi så här, vi tar bort implantat så kan man få undersökningar och sen får man betala resten själv. Så blir det lite politisk kosmetik.
Samtidigt som vi vill ju behålla en hög nivå och kvalitet i tandvården, så vi vill ju inte heller dra ner på dem bra behandlingarna på något sätt. Så då kanske man bara ska göra det i rätt ordning istället.
Ja, precis. Som jag,
rätt ordning är extremt viktigt.
Ja,
ja, men det låter ju inte orimligt. Anders, du är ju kliniker. Du får inte vara finansminister nu i den här frågan, utan du får vara socialminister mössa. Vad säger du till den här gruppen då, 65-plussare som har ett tunt i plånboken och gärna vill ha ett mer generöst högkostnadsskydd? Och du har stått här och sagt att ja, vänta lite, vi måste börja någon annanstans. Vad svarar du dem?
Om man ser som det ser ut idag, så skulle jag ju rekommendera då de som har stora problem, för det är väl de du anspelar på här antar jag, att titta över hur ser min allmänmedicinska situation ut. Är det så att jag lider av någon kronisk sjukdom, att jag äter mediciner eller att jag har någon annan åkomma som gör att jag skulle kunna hamna i den här gruppen av NFOS, alltså de här särskilda grupperna som ju redan idag ingår i regionernas högkostnadsskydd. Jag skulle börja ta den diskussionen, och det är inte tandvården som bestämmer det, utan det bestämmer sjukvården.
Just det.
Det är någonting som du måste prata med din egen behandlande läkare om. Och det kan man säga, där kanske inte kunskapen är så jättehög. Men det är den första saken jag skulle rekommendera. Sen är det naturligtvis också så att har vi bekymmer ekonomiskt, då finns det ju institutioner i samhället då som hjälper de som är utsatta. Då tänker jag på socialtjänsten. Man kan få hjälp via socialtjänsten till nödvändig tandvård. Och vidare så ska man nog vara lite nyfiken och fråga vart ens bekanta går. För det finns alltid lösningar på. Man behöver ju inte dra till med att göra det dyraste. Utan var lite förnuftig. Fråga dina bekanta, vart går du? Om man inte har en tandvårdsrelation såklart.
Anders, Sofia, ett varmt tack för att ni kom hit idag och gästade det här avsnittet av Vårdfrågan. Och med det så är det här avsnittet slut. Glöm inte att prenumerera så missar du inget av de här kommande avsnitten som släpps under hösten och vintern. Vi hörs snart igen. Tack återigen.
Tack själv.
Tack.